Ja, men då så, mina damer och herrar, jag säger varmt välkomna till ännu ett Hockeypuls-avsnitt. Det är dags för en ny gäst att presenteras och jag är så glad att kunna säga att Valentina Lisanne Wallner gästar min podcast. Vad kul att du är med.
Men tack så mycket, jätteroligt att få hänga här med dig.
Mm. Det ska bli spännande, men hur tycker du att det går i dessa märkliga tider med de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten att undvika sociala kontakter, inte resa? Hur mår du just nu, Valle?
Ja, alltså, det är klart att man hade önskat att det såg lite annorlunda ut, men just nu är ju läget som det är. Jag har själv isolerat mig lite här för att jag har ganska kraftig pollenallergi just nu och har problem med min astma, så att man är ganska instängd så, men man får göra det bästa av det. Det blir förhoppningsvis bättre och nu finns det ju hur mycket tid som helst att kunna planera vad som komma skall.
Mm. Ja, jag har ju gått ner mig totalt. Jag tror det är tredje eller fjärde veckan som jag inte har rakat eller klippt håret. Så jag ser ut som, ja, jag vet inte, någon slags neandertalare, tror jag.
Ja, nej, men det är perfekt att köra så här via Skype då. Att man inte behöver se varandra i alla fall.
Exakt. Jag har haft dåligt stuk över en månad. Så det är tur att jag inte behöver sitta face to face med mina gäster. Utan jag kan ringa upp på Skype och jobba vidare så här helt enkelt.
Perfekt.
Men du, 4 år sedan du la plocken upp på den där berömda hyllan. Vad har du för relation till ishockey idag skulle du säga?
Ja, det är så länge sedan alltså. Det känns som nästan som det var förra säsongen. Det är ju någonting som jag jobbar med fortfarande. Kanske inte på den nivån som jag var då. Men jag har liksom inte släppt hockeyn riktigt. Jag har ju jobbat med det sedan jag slutade i princip. Så det är ju någonting som jag tror kommer att hänga med mig hela livet. Jag vet inte egentligen vem jag hade varit utan hockeyn. Så relationen är stark fortfarande, måste jag säga.
Men just här och nu då, i vardagen, vad har du för förhållande till sporten? Hur delaktig är du?
Ja, till den här säsongen var jag ju målvaktstränare i U18 i damlandslaget. Och det har jag varit i 2 säsonger, men jag bestämde mig för att lägga ner det ett tag nu och kanske satsa lite mer på sådana här mediebiten som jag gjorde innan. Skulle faktiskt varit med nu till Schweiz med Viasat-gänget och köra expert där, vilket hade varit fantastiskt roligt. Jag såg väldigt mycket fram emot det.
Det förstår jag. Vad surt.
Ja, så det är lite surt. Men jag ser ändå ljust på det. Det var kul att de trodde på mig och så. Och hoppas verkligen att jag får fler förfrågningar nästa säsong, om den nu kommer igång. Så,
men skulle du säga, alltså jag uppfattar det som en mångsysslare, Valle. Du har ju varit målvaktstränare för TV-pucken och Stålbucklan tidigare. Som du säger, du har haft en del expertjobb. Du har syns i olika kanaler. Och så pluggar du också till mellanstadielärare. Alltså, du har väldigt många bollar i luften, eller puckar kanske man ska säga.
Ja, men puckar, men det är ju ganska van vid att fånga många puckar så. Jag tänker att det har alltid varit lite av min grej. Jag skulle kanske inte må jättebra av att vara så här isolerad en längre period. Utan fokuset nu är såklart på studierna och jag vill ju göra klart min utbildning inom läraryrket. Men samtidigt så vill jag också ha kvar hockeyn, som du säger, på något hörn. Och då passade det mig perfekt att göra det via media eller som tränare och så. Så att jag har ändå hittat en bra balans, tycker jag.
Ja, finns det några likheter mellan kanske tränaryrket som du har vandrat in lite på och att vara mellanstadielärare?
Ja, alltså jättemycket. Och det kommer bara, jag ser det mer och mer. Speciellt första året, vi studerade väldigt mycket pedagogik då. Och det använde jag jättemycket av i träningarna när jag undervisade, tänkte säga. När jag höll i träningarna framförallt för tjejerna då. Så det går lite hand i hand just med pedagogiken, men också hur spelare eller elever lär sig saker och sånt. Man får en lite djupare förståelse i det. Så det har verkligen varit en bra kombo så, tycker jag.
Är du mer intresserad av expertyrket eller att kanske ta en position inom svensk ishockey som tränare, sportchef eller något annat? Vi ser ju allt fler kvinnor få mer framträdande roll. Jag tänker på Kim Martin här i Sverige, men vi såg Florian Källing, tidigare Linköping-målvakten. Hon är ju general manager i Bern nu, så det kanske kan öppnas upp lite positioner också hos klubbar runt om i Sverige. Vad känner du där? Vad vill du helst jobba med inom hockeyn?
Ja, det är jättehäftigt att de har tagit de stegen. Jag ser väl inte mig själv riktigt där än. Jag tycker det är jätteroligt att jobba med media. Där får jag verkligen utmana mig själv också, att våga tycka och våga säga. Men såklart så nu när jag kommer ha den här utbildningen så småningom, så känns det ändå tryggt att kunna ha ett yrke som jag verkligen trivs med. Men om jag får välja helt fritt så, då hade jag nog fortfarande spelat faktiskt, om jag hade kunnat haft en framtid på det och ändå kunna ha min familj och allt vad det kräver. Men liksom att kunna spela hockey, det hade varit min dröm.
Vi kommer säkert återkomma till anledningen varför du la av, och vi kommer såklart diskutera din karriär mer under faktarutan. Men jag tänker att vi kan hänga kvar lite mer vid expertspåret. Du skulle följa med ner till Alplandet för att vara expert för Viasat. Finns det någon dialog om kanske ett fortsatt samarbete där eller med något annat mediebolag?
Ja, vi har ju en bra dialog och jag har varit med nu ett par gånger med Viasat efter det här tråkiga beskedet att det inte blev något VM. Och de har verkligen varit fantastiska, alltså vilket gäng. Jag hoppas och tror väl lite också att det kanske finns en öppning där, och det måste man ju våga göra också. Jag vet ju själv att jag måste utvecklas på väldigt många punkter för att kanske komma upp i deras nivå, vad jag känner. Men ja, det är bra också att kunna på något sätt förbereda sig till nästa säsong, tänker jag nu. Att kanske verkligen satsa ännu hårdare. Nu hade jag precis börjat med researchen för det här VM:et och kanske lite bakgrundscheckningar och sånt. Men jag hade ju inte riktigt kommit in i allting. Det är ju väldigt mycket, och du som jobbar inom det här också vet ju att det är ändå en press i sig också att prata offentligt om andra personer. Så. Men jag känner mig kanske mer mogen före än vad när jag jobbade med det senast, och framförallt så vill jag utvecklas och veta att jag kan utvecklas där också och få ett sånt erbjudande, att någon som verkligen tror på en behövde jag nog. För nu känner jag också att det vill jag nog ändå göra i framtiden. Sen i vilken utsträckning det blir, kanske inte liksom varje dag jobba med det, men absolut någon gång här och där skulle jag jättegärna vilja göra.
Hur var det att faktiskt axla den expertkavajen, om man ska uttrycka sig så, och gå in och tycka till om ishockey och herrar som du har gjort? För det är ju ändå en värld som är väldigt mansdominerad. Det har vi pratat tidigare om i den här podcasten med andra gäster. Och det var du och Isabel Boltenstern som hade de här CHL-sändningarna för Eurosport för några år sedan. Hur bemöttes du då?
Det var ju jättehäftigt nu när man tänker det på ett sånt perspektiv, så var det nog viktigt också att det var så många som reagerade på att det faktiskt var två tjejer som stod där och pratade om här hockey. Det var väl mest det som vi reagerade på, att det var så många som, vi fick väldigt mycket uppmärksamhet just för att vi var tjejer.
Men det upplevdes ju banbrytande.
Ja, precis, och för oss var det ju inget konstigt, för vi har jobbat med hockey hela livet båda två, så att det var väl först där båda vi förstod att okej, vi har mycket att jobba på inom den här synen. Jag tycker att det har blivit bättre och bättre, och idag känns det ändå som en självklarhet att man ska blanda. Och det spelar egentligen ingen roll om du är kille eller tjej, utan det är dina kunskaper som vägs in. Och det är ju såklart det ska vara. Mm. Sen är det ju, tycker jag, på alla arbetsplatser viktigt med jämnt fördelat, så jag tycker det blir roligare och spännande och olika infallsvinklar på saker, så att men jag tycker ändå att vi är på väg någonstans där.
Verkligen. Spännande att få höra lite om hur du resonerar kring expertyrket. Vi kommer säkert vandra in på det under faktarutan också. Men då kommer det bli desto mer om din målvaktskarriär. OS, VM-spel, 3 SM-guld, 111 landskamper. Ni hör ju alla som lyssnar på det. Det är en meriterad gäst jag har med mig nu med Valentin Lisanna Wallner. Och jag börjar faktarutan som jag alltid gör med smeknamn.
Valle.
Ja, som jag har kallat dig under hela programmet, så jag tror alla har fattat det, va?
Jaha, jag ska fylla på den.
Ja, har du något mer smeknamn än Valle?
I AIK så kallades jag för Val de Pal. Okej. Aldrig glömma.
Är det någonting som har hängt med idag, än idag, eller?
Ja, när jag träffar dem som jag spelade i AIK med, så är det faktiskt så. De säger fortfarande, hello Val de Pal.
Vem var det som kom på det? Det var ändå lite fyndigt, måste jag säga.
Jag tror faktiskt det var Angelica Lochell av alla människor. Hon är lite så här rolig av sig. Att, ja, jag vet inte var det kom ifrån faktiskt. Det var, alla började kalla mig det helt plötsligt.
Okej, men Valle och Val de Pal, det är de två som brukar användas.
Ja, mest Valle då. Vallen kallades jag när jag var yngre. För Valle låter egentligen som en hund, och det tycker jag fortfarande. Men Vallen är ändå så här nästan Valentina.
Så det föredrar du, kan man säga då?
Nej, det spelar inte så stor roll faktiskt.
Ålder?
Jag är 30 nu för tiden.
Det lät som att du suckade nästan lite där.
Ja, jag var tvungen att tänka efter. Jag fyllde precis 30. Så det känns lite märkligt att inte vara 20 någonting, utan nu är man ju vuxen på riktigt, känns det så.
Jaha, okej. Okay. Och se trean där i passet istället för en tvåa, gör det liksom att du känner att alltså är det en ålderskris som på? Jag vet att du sa till DN att ja, du kanske fick din 30-årskris, eller din, man brukar prata om 40-årskris, men att du kanske genomgår någon slags 30-årskris här.
Ja, alltså, men jag tror att jag hoppade direkt på 40-årskrisen.
Det är därför på vilket sätt då, undrar jag då?
För jag har ändå uppnått, alltså jag har ändå familj och så här, och sen har jag helt plötsligt börjat tävla, tänkte jag säga, men i alla fall träna stenhårt i padel. Mm. Och det gör ju alla 40-åringar. Så jag kommer ju liksom in i det här.
Är du inte lite fördomsfull nu? Bara 40-åringar som spelar padel alltså?
Ja, fast det är väldigt många 40-åringar som spelar padel.
Det är sant.
Ja, och jag. Så att, ja, men det känns ändå. 30, då måste man ju börja ta ansvar på något sätt.
Mm. Trivs du i det gamla sällskapet, 40-åringarna?
Ja, alltså faktiskt. De flesta av mina vänner är äldre än mig. Och det känns bra, för då kommer man alltid känna sig ung. Så att det känns stabilt på något sätt.
Jag känner mig nästan lite elakt nu, så jag får be om ursäkt till alla lyssnare som är i den ålderskategorin. Sorry, hörni.
Sorry.
Fordon?
Nej, jag kör bil. Och jag har truckkort också, men jag har inte använt det på 10 år nu. Så. Nej, men när man jobbar på lager.
Mm. Okay.
Men det är de fordonen jag har kört i mitt liv.
När har du jobbat på lager?
Det var under min period, sista året i Djurgården faktiskt, som det passade så bra tiderna. Det var ju så här 5 på morgon till 3 på eftermiddagen, så kunde man åka direkt till hallen och spela och träna. Så då skaffade jag truckkort.
Men under alla år du spelade, hade du ett jobb på sidan av?
Ja, om jag inte hade... Jag pluggade några år i Övik också. Men annars så hade jag någon form av jobb i alla fall. Det hade jag.
Hur kunde en vanlig dag se ut då för dig när du hade jobb och en hockeykarriär att ta hänsyn till?
Ja, det var ju... Speciellt under åren som jag satsade OS-året där. Eller OS-åren blir det ju. Så tränade jag alltid på morgonen. Det var skönt att få ett pass klart på checklistan. Sen kunde man byta om och så på hallen, åka in till jobbet, jobba, åka direkt till hallen, käka, träna, sova ungefär.
Ja, det låter utmattande.
Ja, jo, men det blev ju det i längden också. Men när man väl är inne i det och man har ett mål och man har framförallt ett datum man jobbar till, så funkar det faktiskt om man lägger upp det, en bra plan.
Men var det, eller i alla fall en faktor kanske, till att du till slut kände att men det här går tyvärr inte. Trots att du älskar ishockey, det är din sport, så blev du tvungen att lägga av 25-26 år gammal.
Ja, alltså det var ju en stor faktor i det. Det var ju dels att kanske mina nära och kära var lite så här, okej, fast nu får du välja lite här. Jag blev ju, på grund av att man satsar så mycket till någonting, så lägger man ju hela sitt liv på spel på något sätt. Man offrar väldigt mycket för att få in de här träningstimmarna, men man måste också få in pengarna till hyran och mat på något sätt, och då måste man ha ett arbete. Så att pussla ihop allt det här och sen ha tid och ork till att liksom umgås med andra, det fanns liksom inte till slut. Så att det var ju, det fanns liksom inte energi över till någonting annat, och det kändes, ja, det var tufft liksom i slutet där. Så det var ju en stor faktor, absolut.
Vad känner du när du ser dina tidigare lagkamrater, dels i klubblag men även i damkronorna, som Erika Gram, Sara Gran, Johanna Fällman etc., etc., de som är i samma ålder som du, fortsätta år efter år?
Nej, men jättestarkt. Alltså, de är ju verkligen, det är ju riktigt bra gjort av dem att kunna ha det. Framförallt mentalt, alltså jag vet ju vilken sits de har hamnat i, och nu ser, alltså det ser ju bättre och bättre ut, förutsättningarna blir ju bättre för dem än när jag spelade, men de måste ju fortfarande lägga in andra jobb och sånt i sin planering. Kraven blir ju liksom inte mindre heller när man blir äldre, utan det, nu är det de som ska leda landslaget och så vidare. Så det är klart att det är en stor press, men det är jättebra att de fortsätter och visar vägen för de yngre tjejerna, absolut.
Har du ångrat dig någon gång att du la av när du gjorde?
Nej, jag har nog aldrig ångrat mig över beslutet av att lägga av med hockeyn. Däremot så har jag ju saknat det, speciellt varje slutspel och VM och sånt där de roliga grejerna kommer upp, att och jag vill också spela de matcherna, de här avgörande matcherna. Det var liksom det jag älskade med hockeyn. Men nej, det har jag inte ångrat, utan jag har fått ut så mycket andra saker som jag inte hade kunnat gjort när jag spelade, som jag kan få ut nu. Så det, jag är mer så här, var sak har sin tid på något sätt. Det var absolut det bästa jag visste, och jag ångrar ingenting, inte min satsning eller någonting när jag väl körde. Men sen så vände jag blad och nu har jag andra mål och så.
Men kunde det kanske vara lättare för dig att anpassa dig till, nu inom situationstecken, ett vanligt liv, när du ändå kanske fick en chans i Discovery tillsammans med Bolten Stern och du fick kommentera och vara expert i deras studio, och du har även haft en del hockeysysslor på sidan av, vilket gjort att du ändå har liksom fått känna den där hockeysötman hela tiden även efter spelarkarriären?
Ja, men det kan nog ha hjälpt lite. Jag hade nog försökt i alla fall få någon slags hockeyjobb efter också, för att det är ju någonting som jag vill hålla på med hela livet på något vänster, absolut. Men inte liksom elitsatser. Jag vet hur mycket som krävs. Jag vet hur mycket det sliter på kroppen och knoppen. Det tror jag inte att jag hade klarat av. Men däremot, som du säger, att få de här förfrågningarna och liksom möjligheterna har ju varit helt fantastiskt, att kunna jobba på den nivån på, med hockeyn efter. Det har ju varit, ja, men hur kul som helst. Så det är ju saker man har fått också, kanske för att man har lagt ner den tiden och allt på hockeykarriären, att man fick de här grejerna efter. Det har ju också visat att man gjorde något rätt i alla fall.
Tjänar mer än en riksdagsledamot och arvodet är 65 000.
Just nu, nej, nu är jag fattig student. Men om några år så är det nog inte omöjligt, tänker jag.
Vad ser du då i horisonten?
Ja, det, jag ser så här, pengaregn. Nej, jag skojar. Nej, verkligen inte. Jag är jättenöjd med mitt yrkesval och den utbildningen som jag har. Sen vet jag ju att det är liksom, om man ska prata löner nu, så växer ju de lönen också på läraryrket, vilket är väldigt bra för alla. Men sen vill jag ju också såklart jobba, kanske kunna kombinera det på något sätt med media, men vi får väl se i framtiden. Men det är så länge jag har en helt okej lön och känner mig trygg i det, så är jag nöjd.
Mm. Unionen gjorde ju en granskning av löner i svensk hockey på herr- och damsidan och kunde komma fram till, efter att ha intervjuat både herr- och damspelare, att snittlönen för herrarna ligger på 121 000 kronor och för kvinnorna så ligger det på 5 500 kronor. Det är ju en gigantisk skillnad som ni alla förstår. För din del, hur nära var du den snittlönen som Unionen presenterar för damhockeyn?
Alltså det är väl ungefär där jag har legat, kan jag säga. Men jag, det var ju egentligen efter min karriär som lönerna höjdes till, ja, för en del av vissa. Vissa får ju liksom ingenting för att spela i SDHL. Men sen, det är ju väldigt ojämnt också. De bästa kanske får alltså ändå helt okej idag. Medans en del spelare måste ha ett heltidsjobb i sidan av. Så att det blir ju väldigt ojämnt och därav är det svårt att också bara satsa på liksom svenska spelare som vi pratar väldigt mycket om i varje lag. Och så här. Alla har inte samma förutsättningar i lagen. Men det har hänt väldigt mycket. Jag fick ju personliga sponsorer i sista åren och stöd från SOK och sånt som gjorde att jag kunde satsade på det mer liksom.
Mm. Men hur tror du att vi i framtiden kan försöka hitta mer eller nå mer jämställda löner bland herrar och damer? Nu vet vi att det är ju saker som påverkar, faktorer som publikintäkter, sponsorer, centrala avtal som tv-pengar och så vidare, och där väger du väldigt tungt mot herrsidan. Men vad tror du behövs för att damerna ska komma upp i mer rimliga lönenivåer framöver?
För det första tycker jag ändå att vi ska ha lite mer tålamod, för att nu är det ju bara, som du säger, några år sedan jag slutade och där kan man se en väldigt stor ökning i lönerna. Och med tanke på hur ung damhockeyn är fortfarande så har det ändå gått framåt, även fast man vill att såklart alltid ska gå snabbare. Herrhockeyn är ljusår före och de är på ett helt annat ställe, så det är så svårt tycker jag att jämföra damhockey och herrhockey i det ekonomiska. Men däremot finns det ju mycket man kan göra, och en sak är väl det kanske att kunna få ett tak på de utländska spelarna som kostar klubbarna väldigt mycket pengar, att kunna ta de pengarna som de utländska spelarna får och kunna verkligen satsa på de yngre i föreningen eller spelare som kommer upp, de svenska. På så sätt tror jag att det kan bli förbättringar på den sidan också.
Varför tror du att man satsar på utländska importer som vissa klubbar gör? Och vi ser också att det är de som är framgångsrika. Är det just för att få den där kortsiktiga effekten på en säsong, att kanske ta det där guldet just det året?
Ja, alltså det är ju svårt att tacka nej till de här världsstjärnorna som söker sig till SDHL. Det är klart att alla klubbar vill ha dem. Och de söker sig till SDHL för att det är så himla bra nivå idag. Och det är väl väldigt mycket det att de kostar pengar. Men man vet också att tar jag in den här spelaren, till exempel tar jag Hirikoski som är världens bästa back i Luleå. Tar jag in henne så vet jag att jag har ett lag som kommer vara i toppen. Alltså det är så små marginaler idag. Tar man in de här världsstjärnorna i sitt lag så har man ju såklart en stor chans. Så det handlar ju väldigt mycket om det, som du säger, det kortsiktiga sportliga. Sen får man ju se och utvärdera det vart det leder. Men jag tror ändå att på något sätt vi måste kanske få in något tak så småningom. Sen finns det inte det här NHL-ligan heller som för killarna. det finns inget större än SDHL idag. Om det skulle finnas en ytterligare liga så kanske de här toppspelarna kommer åka över också. Då får vi ett helt nytt läge igen. Så att det känns lite som vi spelar, de bygger lag liksom år för år, för man vet inte riktigt vad som händer i andra ligor. Så. Mm.
Men för att hitta en större bredd och jämställdhet framöver, tycker du att det ska ställas krav på SHL och hockeyallsvenska klubbar att kanske ta ett större ansvar just kring centrala medel att, för att ha rätt till hela den kakan som nu klubbarna får, till exempel i SHL där TV-avtalet är ju värt upp mot 40 miljoner kronor per säsong, att det kanske ska finnas ett incitament att en del av de pengarna får man rätt till om man bedriver en flick- och damverksamhet och kanske har ett lag i Division 1 eller SDHL. Att man måste driva på utvecklingen och att på något sätt så cash is king. Och kan det finnas som ett incitament för de här klubbarna så kanske det också kan främja utvecklingen på damsidan.
Ja, ja men det hade ju varit magiskt. Alltså att ha det kravet. Liksom jag vet att en del sponsorer i klubbarna har så att ja, men en del ska gå till damverksamheten. Och det tycker jag verkligen man har märkt också när man får det beskedet. Och det är inte så att herrarna blir så här, åh nej, vi får inte de här. De märker liksom inte så stor skillnad utav det. Så det tycker jag absolut, det hade ju varit hur bra som helst. Men framförallt att varje SHL-lag också satsar på damverksamhet tror jag är viktigt. Dels för ekonomin men också för alla de här yngre tjejerna som har med Frölunda till exempel som sina stora idoler också kanske kunna ha ett damlag att se upp till. Så.
Mm. Jag är ju lite fundersam för narrativet kring coronaviruset och dess effekter på svensk ishockey, det har ju i mångt och mycket handlat om SHL, Hockeyallsvenskan, Division 1, just här hockeyn i stort. Jag är ju orolig för hur det kommer slå mot damhockeyn, för att jag tror ju, jag är lite cynisk här, men jag tror att det du nämnde tidigare med att sponsorer kräver att klubbarna ska satsa mer jämställt. Nu när vi inte vet exakt hur det kommer att se ut framöver, om sponsorer kommer vilja gå in med pengar i föreningar på samma sätt som gjort tidigare, då försvinner en del av kapitalet som slussas in i klubbarna, det kommer inte finnas samma pengar, då kommer man se till okej, vad är det som är intäktsdrivande, och tyvärr är ju inte damhockeyn det idag, vilket gör att man kanske kommer börja kapa på den fronten. Kan du känna den oron?
Ja, nej men jag har också börjat tänka på det nu och framförallt när det är många stora sponsorer i SHL-klubbarna som är osäkra, då är det klart att damhockeyn kommer bli lidande jättemycket på grund av det. För föreningarna i SDHL är ju väldigt mycket uppbyggda på sponsorer och egna sponsorer och de är ju också väldigt osäkra i dessa tider så att... ja, det ser inte jätteljust ut ekonomiskt nästa år, men å andra sidan då kanske det får bli ett mellanår då. Det kommer damhockeyn klara och i värsta fall får klubbarna släppa de här dyra spelarna men också ha de här positiva effekterna att då kanske de här yngre får mer speltid och man tar upp mer svenska spelare och så vidare och så vidare. Så att, visst, det kan bli tufft ekonomiskt, men jag tror ändå att jag ser ändå positivt på det på ett sätt.
Din favoritplats?
Örnsköldsvik.
Oj, oj, oj. Rakt på sak.
Ja, det är mitt andra hem. Alltså, det blev någon form av kärlek när man bodde där i nästan 5 år. Till stan. Men även, vi har så otroligt många fina vänner där uppe som vi hälsar på ett par gånger om året. Och varje gång vi är där uppe så säger vi, någon gång ska vi bo här.
Ja, och när flyttar du och Patrik upp till Övik egentligen med era barn?
Ja.
Nu vill jag ha ett svar här i podden till alla lyssnare.
Ja, nej jag kan tyvärr inte ge något datum så. Men det känns som att det kommer hända någon gång i alla fall.
Vad var det som gjorde att Örnsköldsvik hamnade så nära hjärtat för dig som är från Stockholm? Och som du säger, du var där i 5 år. Det är ändå en rätt lång period. Men att du ändå känner att du vill tillbaka. Det är ju inte alla som gör det som flyttar upp till en norrländsk småstad.
Nej, och så kände vi verkligen inte första månaderna där uppe heller, när man fick stå i kö på Coop i 20 minuter när det stod en framför och så vidare. Men det är nog mycket det här lugnet. När jag och Patrik och känner den här atmosfären att man blir lugn av det, så blir man typ en bättre människa på något sätt. Och fantastiska människor som bor där, det är väl mycket det. Vi kom nära väldigt många personer och vänner. Och, våra gemensamma vänner bor egentligen där uppe. De som vi har i Stockholm har vi ju liksom växt upp med, och vi har ju enskilda vänner, så på ett annat sätt umgås man ju här. I Övik är det ju mer att, ja men kom över ikväll eller något sånt. Det är ju mer, det är lite enklare på något sätt att umgås, och det är lugnare, och det är en jättevacker stad, och det är jättekul att alla älskar hockey typ. Så det finns mycket positiva grejer med Övik.
Ska jag inte flytta upp då och kanske ta en roll i klubben?
Det vet man ju aldrig faktiskt.
Skulle du vara sugen på det?
Ja, men kanske i framtiden, absolut. Nu, jag har inte tänkt så långt än, men dörren står öppen, tänkte jag säga. Vi får se vad som händer.
Ja, men jag tänker typ Erika Gram, hennes sportchefs/spelarkarriär som hon just nu har i Brynäs. Det kanske kan, nu kanske du ska come back som målvakt direkt, men finns de möjligheten att bli sportchef för mål då? Ja, kanske är det någonting som lockar, eller?
Ja, jag vet inte. Jag har inte riktigt tänkt alls att jag kanske passar på, i exakt den rollen, men jag tror absolut att man kanske kan hitta någon roll där i framtiden. Men just nu, som sagt, nu har jag väldigt stor fokus på mitt pluggande och det som jag håller på med här. Men man vet aldrig.
Då var du på toppen av din karriär.
OS i Sochi 2014.
Mm. Turneringens bästa målvakt. Om jag säger så, vad säger du då?
Ja, alltså det var väl jag och Källing.
Var inte blyg nu, Valle.
Det var väl jag och Källing det stod på då, där. Mm. Och det som känns bra nu, det är ändå att jag och hon, alltså hon, de som vi mötte i bronsmatchen, vi har blivit jättebra vänner så här i efterhand. Okay. Och liksom pratat om både matchen i sig, jag kommer liksom inte ihåg någonting nästan av den, medan hon kommer ihåg väldigt mycket, för hon har ju positiva minnen från den matchen. Så att ja, nej, men hon har verkligen...
Hur mycket tänker du på den bronsmatchen idag? Det slutar ju med en förlust 4-3. Schweiz vinner det bronset. Där och då såklart extremt tungt och jobbigt, förstår jag. Men idag, kan du liksom, innan du somnar, tänka på den? Varför fick vi inte hem oss det där bronset från Ryssland?
Ja, alltså ibland så tänker jag på det. Men inte någonting som jag mår dåligt av längre. Det var de här första åren som jag kunde vakna mitt i natten och bara, åh nej, varför gjorde vi inte så här? Och varför gjorde vi så här? Och hej och. Men nej, inte längre. Jag kan tänka tillbaks på det ibland, men det är mest för att lära av mig själv, att jag vet att det alltid kommer bättre stunder igen. Sen är det klart att man hade velat haft det där bronset, men samtidigt så kan jag känna idag att det kanske gjorde mig till en annan person också, att inte vinna just det där sista grejen. Jag satte kanske andra mål i livet än vad jag hade gjort annars, och så vidare och så vidare. Så att jag försöker alltid tänka det positiva utav det. Och som du sa, så gick det ju hyfsat bra hela den turneringen. Att få spela ett OS liksom, det är mycket saker som jag har tagit med mig så här med lite distans på det, som jag verkligen se positivt på. Så nu när jag tänker tillbaks på OS i Sochi, så känner jag faktiskt bra känsla igen. Så det är bra.
Mm. Hur minns du den turneringen då? Ni vinner ju kvarten där mot Finland. När Finland, måste man väl ändå säga, var förhands favoriter. Sen är det en väldigt tung semifinal där mot USA, där du står på huvudet, måste jag säga. Sen just den bronsmatchen mot Schweiz. Men kan du ta oss in i omklädningsrummet hos Damkronorna? Hur var känslan, stämningen? Hur tycker du att den var?
Vi hade en superbra lag och lagkänslan var ju verkligen på topp under hela turneringen. Och det var nog därför vi kom så långt. Det var inte jättemånga som trodde på att vi skulle komma så långt. Vi hade flygbiljetter hem några timmar efter finalen där, så att det kändes inte riktigt som de hade tänkt att vi skulle komma så långt. Men positiv känsla, vi hade ett bra lag. Vi verkligen krigade för varandra och det var nog därför vi kunde slå Finland också i kvartsfinalen. Vi hade inte vunnit mot dem under hela säsongen, så att på ett sätt var det också skönt. Vi hade liksom ingenting att förlora den matchen. Det var bara att gå ut och ha kul och njuta och köra. Sen att det var OS och det var fullsatta arenor, det tänkte man inte så mycket på där eftersom man var så himla förberedd på det på något sätt. Man hade
Men
jobbat
kunde
mot
du
det.
insupa atmosfären?
Alltså, jag var nog ganska inne i en bubbla just med det här runt omkring. Men själva laget, så det kommer jag ihåg väldigt mycket. Alltså jag kommer ihåg så här små konstiga detaljer. Jag kommer ihåg lukten från omklädningsrummet och typ ishallen. Det luktade lite så här nytt på något sätt, typ ny gummi.
Okej.
Alltså så här jättekonstiga minnen. Och det måste ju bero på att det satte sig så djupt i mig också, de här
Men en så märklig detalj, hur luktade det då? Kan du till och med komma ihåg det idag?
Ja, men typ så här, om man sågar en hockeypuck i mitten
Ja.
och sen så då luktar du på den jättenära, bara så
Oj.
luktade det i hallen. Men med en så här kylig atmosfär.
Okej. Jag tycker
Exakt så.
du fint beskrivet ändå. Du målar bilden för lyssnarna här.
Ja, men eller hur? Det var så det var ju nybyggt alltihop och sen så hette arenan Chaibo, tror jag. Eller Chaiba eller något sånt där.
Men när du växte upp och spelade din första match med Trångsunds IF och kanske drömde om vad du nu blev, var det OS som var det stora målet då?
Ja, alltså, jag var 5 år när jag började i Trångsund i här söder om Stockholm. Och jag spelade ju med killar upp till 16, eller 18 egentligen. Så att jag visste inte riktigt om hur stort damhockeyn var redan då. Jag visste knappt att det fanns ett landslag. Men sen så när var jag runt 12 någon gång när de vann det här silvret. När Kim Martin storspelade, redan där var det ju så här, åh, jag vill bli nästa Kim Martin. Alltså där sattes någon dröm om hur stort det var. Och det var ju på ett OS, så att det var ju en bild som målades redan i ungdomen där. Men det där är ju liksom ett bra mål, tänkte jag. Sen visste inte jag hur mycket tid och ork som skulle ligga bakom det, men det har alltid varit på något sätt en dröm sedan barnsben, absolut.
Men det går inte att underskatta vikten av att ha förebilder och att vara mottagliga för sådana under uppväxten.
Nej, nej, verkligen inte. Och det är det vi behöver ha fler av nu i damhockeyn, tror jag. För visst, man hade ju så här Patrick Roy på väggen i barnrummet liksom. Men tänk om jag hade haft Kim Martin där istället. Det hade ju gett en mer realistisk mål som jag hade sen när jag fick höra om henne och att hon spelar landslaget och spelat OS och tagit medalj och så vidare. Att ha det från början, det tror jag är jätteviktigt, att skapa de här idolerna och profilerna.
Ja, och då är ju frågan hur lyckas man skapa dem? För jag vet att du tidigare pratade om varför det blev ett fiasko i OS 2018, att tittade man på andra landslag, till exempel som Finland, så hade de ju spelare som Hirikoski, Karvinen, Väälä, Räty, som passerat en 30-årsgräns. Och att man kunde bilda en etablerad kärna, de blir profilstarka för att de finns med väldigt länge i hockeyvärlden. Medan Sverige och Damkronorna har ju haft tyvärr en ganska vikande trend när spelare kommer upp mot 25-årsåldern, att många lägger av likt du gjorde. Det finns ju många exempel på det. Tina Enström är ju ett som jag bara kommer på här, top of mind. Är det kanske ett svar på frågan för att bygga förebilder, profiler, att få de här tjejerna att spela längre?
Ja, absolut. Det är ju ett mål som jag tror alla klubbar har. Sen ser vi också, om vi tittar på Luleå som har ganska bra publiksnitt och har skapat de här profilerna på något sätt. De har ju verkligen lyckats med det. Det blir ju en klubbfråga också. Hur kan vi göra våra damspelare till profiler som våra herrspelare är? Men det är klart att som du säger, det handlar ju om att kunna fortsätta längre och hålla på med det en längre period också än att lägga av när man kanske är på toppen som jag gjorde lite så. Men de profiler som vi har haft, jag tänker på Kim och Roth och Holst i äldre dagar, de har ju spelat tills de har varit runt 30 liksom och över. Så absolut, det är ju någonting som vi verkligen måste jobba emot.
Ja, och sen rent krasst så är det ju tyvärr att ekonomin vilar väldigt tungt just i den här frågan, men klubbarna kan ju också ta ett större ansvar där, och där tycker jag väl att man ser en utveckling som du berörde tidigare också, att man pratar ju inte heller om, som det var tidigare, damlag, herrlag, utan att man pratar nu om föreningen. Tidigare var det kanske att man hade herrlaget och att man rubricerade det som föreningsnamnet, sen var det damlaget på sidan av. Nu tycker jag att klubbarna pratar annorlunda om sina representationslag på herr- och damsidan, och det tror jag kan vara viktigt, och även att damlagen får synas precis som herrlagen i sociala mediekanaler, på hemsidan, att det finns ungefär lika många intervjuer med dam- och herrspelare. Jag tror att sånt, vi kanske inte ser resultatet av de förändringarna här och nu, men långsiktigt kan vi nog göra det faktiskt.
Nej, men jag håller med. Jag tycker det går framåt hela tiden på de punkterna. Och bara sen jag slutade så tycker jag att jag ser mer och mer damhockey överallt. Även fast jag inte försöker hitta det som förut när man försökte söka på alla små sajter för att hitta någon information. Nu tycker jag, som du säger, att man kan gå in på deras klubbens hemsida och hitta det. Så att ja, men det ser ljust ut.
Du nämnde ju OS 2014 som toppen av din karriär, men hur högt håller du SM-gulden? Du har ju 3-2 med AIK och 1 med Modo. Är det någon av dem som placeras in på kanske en andra plats här?
SM-guldet med Modo, det var helt fantastiskt. Vi byggde upp vårt lag från egentligen att tappat de här som har byggt upp damlaget egentligen. Emelie Lindgren, Sjölander slutade till säsongen. Och
Jättegigant i mode med flest
gigant,
poäng och matcher och...
ja, verkligen. Och det här är ju verkligen deras guld. Det sa jag redan när vi vann. Det är ju de som verkligen har byggt upp föreningen och damlaget och gett oss förutsättningar till att lyckas. Sen hade vi ju liksom ett profilfattigt lag. Vi hade ett väldigt ungt lag. Kändes som vi inte hade någonting att förlora. Vi hade ingen press. Tror att vi slutade typ 3 eller 4 i tabellen. Och sen så efter jul så förlorade vi inte en match. Vi trodde stenhårt på vad vi skulle göra.
13 raka segrar inom slutspelet. Starka papper.
Ja, nej men det fanns liksom inget stopp. Det var segertåg som bara tutade och körde. Och alla, ja, jag kommer mest ihåg den linan med Erika Gram, Tina Enström och Emma Nordin. Alltså de var ju fenomenalt bra den säsongen. Det var helt sjukt. Jag kände bara, varje gång de bytte så tänkte jag bara nej, nej, in igen, in igen. Jag ville ha dem på isen hela tiden för jag visste att de skulle vara i anfallszon. Men
Men som du
ja.
säger, profilsvagt där och då, men ser man till truppen som Modo hade så blev det ju väldigt många världsspelare där. Vi har Maria Lind också, du nämnde Tina Engström, men det var många i den där truppen, Johanna Olofsson, Ingrid Morseth, kan ju rabbla upp hur många som helst. Och just att det var en sån ung grupp, snittålder 18 år, du var väl äldst som
Jag var äldst.
22-åring va?
Ja.
Ja, det är
Ja, det var helt galet.
sanslöst.
Ja, det var bara 90-talister i den truppen. Det här var ju väldigt länge sedan. Så att, nej, men det var ju det som gjorde det också. Det var ingen som tänkte en gång extra. Jag tror det bara var jag som hade vunnit innan. Och det var ju liksom man visste inte riktigt vad som stod på spel. Och på den tiden var det bara en final också, så att det var ju verkligen att nej, men nu går vi ut och kör. Jag sov med Tina Enström den natten på hotellet där i, tror vi var nere i Södertälje. Och när vi vaknade på morgonen så kollade Tina på mig så här, jättekonstigt. Jag bara, vad är det? Hon bara, men vi kommer ju vinna idag. Och det var liksom mot Brynäs som vi aldrig hade vunnit mot förut. Och jag bara kollade på henne och bara, ja, vi kommer det. Alltså vi vaknade verkligen med en bra känsla och värsta självförtroendet. Tack och lov att vi gjorde det. Och sen gick vi in och vann solklart med ett hela noll. Liksom.
Men alltså den säsongen, du blir ju utsedd till bästa målvakt i Riksserien, du är MVP i finalen mot Brynäs. Och att ni alla var födda tidigt 90-tal eller mitten av 90-tal, gjorde det att det kanske fanns en, alltså det fanns en annan tävlan i på träningar och i vardagen, liksom att ni var jämnåriga och ni strävade uppåt och att det kanske också var en nyckel till det där guldet?
Ja, men jag tror mycket det också. Vi hade en väldigt bra lagsammanhållning. Och på träningar så var det ju verkligen, som du säger, tävlingar hela tiden. Från början av säsongen till slutet av säsongen. Det var ju som två helt olika lag. Det var som ett juniorlag till ett liksom etablerat, bäst i Sverige liksom. Så att, nej, det var en otrolig resa med grymma tjejer som jag fortfarande har väldigt bra kontakt med. Superkul att alla var liksom i samma ålder och yngre på något sätt. Så första gången jag också fick känna mig lite äldre liksom. Jag har alltid varit den här
Som 22-åring.
som 22-åring så var jag äldst. Det var helt galet att vi lyckades vinna faktiskt.
Ja, då kastar vi in det på en andra plats här och fanan är ju i Fjällräven Centers tak och det finns ju en gatusten också där det står Modo Hockey SM-guld 2012 i Öviks, vid Övikstorg där också. Så att lever vidare i staden det där guldet.
Jajamän.
Din största motgång?
Alltså, efter OS där, när jag hade nått mitt mål och liksom fått första spaden framför världens bästa målvakt Kim Martin Hassen och allt var bara på topp. Och att därifrån försöka på något sätt gå vidare och hitta nya mål, det fanns inte. Där någonstans så kände jag bara, prestationsångesten. Det var också en faktor till att jag inte orkade satsa så mycket som jag hade gjort. Jag kände att det blev för mycket. Det var varje träning och varje match så kändes det liksom som att jag gick in i min bubbla alldeles för hårt. Jag hade bara ett syfte hela tiden och det var att stoppa pucken, vilket var jättebra och det gav bra resultat. Men jag mådde liksom inte som bäst i mitt liv då. Det var väldigt mycket press och framförallt från mig själv att jag kände att nej, det är inte värt det. Och de runt omkring, Patrik till exempel, han sa det bara, du var inte kontaktbar liksom när det var matcher eller vissa träningar där jag skulle liksom köra hårt på. Så ja, var jag svår att kontakta liksom. Och då kände jag väl att okej, nu kanske jag måste trappa ner lite på det här. Med tanke på att det inte heller är mitt jobb, det här är någonting som jag gör vid sidan av mitt jobb. Som det var då.
Men du
Så.
levde med den prestationsångesten ända tills du la av?
Egentligen så tog jag kontakt då med Andy Svärd som många målvakter jobbar med och fick en väldigt bra relation och vi började arbeta med det. Så jag fick ju hjälp med det. Och väldigt bra hjälp. Jag har fortfarande hjälp av honom. Så att det är ju, speciellt om man slutar med hockeyn blir det också en tuff period blev det för mig i alla fall. Att vem är jag egentligen? Identiteten blir en helt annan. Man är inte hockeyspelare än Valentina längre utan det gäller att hitta andra saker man är tacksam och glad för och vem man är och så vidare.
Är det svårt
Så
med självbilden då?
ja, för mig var det det. Så det var väl också en tuff period att det var skönt på ett sätt där jag slapp den här pressen på något sätt. Att jag behöver inte prestera varje dag på det jag gör. Men jag har ju ändå en lite så här, en helt annan vardag. jag kan inte bara göra det som jag alltid gör, gå till gymmet eller till träningen eller matchen och göra 100% och följa mitt schema och här Valentina ska du göra för att bli bästa ishockeymålvakten i världen. Jag kan inte göra det längre, utan helt plötsligt så vaknar man upp och är mer så här, jaha, vem är jag? Alltså jag kunde ju knappt kolla på hockey i början för att det var jobbigt liksom.
Ja.
Men samtidigt så alla man träffade på stan och så här, de frågade ju alltid om hockey. Jaha, hur känns det utan hockey? Man blev ju påmind hela tiden om hockeyn ändå. Så att det var skönt att få hjälp med den biten också faktiskt.
Ja, när slutade du identifiera dig som hockeyspelaren Valentina Lisanna Wallner? För att, som du säger, det hänger ju med även efter karriär. Men när kände du liksom att du var en annan person och inte bara identifierades utifrån vad du hade gjort på en hockeyrink?
Det var egentligen först när jag fick mitt första barn, Jamie, att man fick en annan roll. Nu var jag mamma helt plötsligt. Ja, det kändes bra på något sätt att kunna säga, men nu är jag mamma. Och jag började studera då också. Då kände jag, men nu har jag andra mål och nya mål som jag verkligen såg fram emot och ser fram emot fortfarande. Liksom. Så det var nog först då. Och sen fick jag ju en till väldigt tätt, det är 13 månader mellan mina barn, så att sen fick jag Hailey där året efter. Och då var ju verkligen mamma på heltid så att säga. Så att ja, men det var nog bra på sitt sätt också. Jag fick helt andra tankar och vad som egentligen var viktigt med livet förändrades ju brutalt mycket.
Vilka verktyg fick du av Andy Svärd då när du tog hjälp av honom?
Han hjälpte mig väldigt mycket på att fokusera på saker som jag kan påverka och verkligen inte bry mig om saker jag inte kan påverka. Det låter väl kanske enkelt, men det är väldigt svårt att man tar in väldigt mycket information utifrån och man kanske börjar tänka på saker eller stör sig på saker som man verkligen inte kan påverka, även fast man vill jättegärna. Mycket så. Sen var det också väldigt mycket om vad är det som egentligen betyder något för dig och vad är det viktigaste. Hockey är bara hockey så att säga. Så på många olika plan. Sen har han hjälpt mig strukturera upp också mitt tänk och mina planer och så vidare och så vidare. Så att han har hjälpt mig jättemycket med det.
Just identitet, är det ett nyckelord för dig i ditt liv egentligen? För jag vet att du har pratat eller sommarpratat uppe i Örnsköldsvik för några år sedan när du pratade om att när du var yngre så hade du lite svårt att veta vem du är. Du har en pappa som är chilenare och en mamma som är finsk och att du kunde få en del kommentarer också att men, var är du ifrån då? Eftersom att du kanske inte ser typiskt svenskt ut om jag ska uttrycka mig så då. Har du haft svårt just med det, att kunna liksom placera dig var du hör hemma?
Ja, så det var ju nog mest när man var yngre. Att man inte, ja, men det är ju nog också mycket utifrån liksom, när jag valde att lyssna på många andra som hade andra åsikter och så vidare och så vidare. Men jag vet ju idag, och jag identifierar mig som svensk alla dagar i veckan liksom, och skulle inte vilja vara något annat heller. Och det är så skönt att känna den tryggheten på något sätt. Sen är det klart att det kommer ju ibland tillbaka, men det är ju beroende på andra människor tyvärr. Men själv just nu känner jag mig väldigt trygg i det. Jag är väldigt stolt över också att jag har olika nationaliteter i blodet. Jag brukar säga att jag är finsk-chilensk i blodet, men min hjärna är svensk. Att jag tänker som liksom svenskt på något sätt. Så att,
det där latinska blodet, det kanske är en del i din tävlingsskalle, din tävlingsdjävul som du har.
Ja, alltså jag har tänkt på det. Och det här finska sissot också.
Ja, exakt.
Det var lite så här. Men
en perfekt kombination för att bli hockeymålvakt.
Ja. Hade pappa fått bestämma hade jag blivit fotbollsspelare i Sverige. Men ja, det kanske är så.
Men kunde du, alltså vad är det värsta du hört under din uppväxt?
Ja, det blev ju, det är ju värre innan internet kom. Liksom. Folk kan skriva saker som de kanske inte menar egentligen. De förstår inte riktigt att det är personer. Och sen tror inte jag att det är många som förstår att man tar illa upp i vissa kommentarer. Eller
Nej.
så här, men vad, jag tar inte illa upp längre när folk frågar vart jag kommer ifrån. Liksom. Jag säger bara Stockholm. Och då skrattar de, ja men jag menar land. Så. Och det tar jag absolut inte illa upp, för att, jag vet ju själv att det är väldigt intressant att prata om sånt. Sen beror det på sammanhang såklart. Jag vet att en del kanske vill provocera också, liksom, att ja, men, om ursprung. Jag vet att det tar ju ganska hårt när man slänger ur sig vissa saker och så vidare. Men jag kan inte säga något sånt där. Många saker som skrivs går liksom in och ena örat och ut direkt andra så. Men det man har väl fått höra en del tyvärr under sin uppväxt. Nu var det länge sedan.
Vad kan du ge något exempel?
Men det var nog i samband med valen brukar det vara saker när man. Jag försöker inte skriva politiska saker alls på sociala medier eller uttrycka mig och sånt där, för att det är så svårt att diskutera sånt tycker jag på öppna sidor och så vidare. Men det var någon gång som jag skrev att jag var så tacksam att Sverige tog emot min pappa till exempel när han flydde kriget. Och då fick jag ju en del kommentarer om att han var synd att han överlevde eller såna här grejer. Ja, men sådana som
Oj.
tar hårt. Ja, men och liksom och sen så vidare. Och sen kanske också att, ja men, varför bor du här? Så. Och sådana grejer känns så här, ja fast det är mitt land. Alltså, jag identifierar mig ju verkligen som svensk. Och man kan känna sig så himla bort, liksom lost på något sätt och otrygg när man får någon sån kommentar. Sen vet jag att det är inget jag ska lyssna på, men när man får någon kommentar så, det kan ta ganska hårt, för man känner sig liksom, man blir av med tryggheten så på något sätt, som man har ändå. Jag vet ju att jag har tryggheten här och jag litar ju på det såklart, men det blir ändå så här, oj, tycker du så om mig? Lite läskigt på något sätt.
En okänd talang.
Nej men gud, vad är det här för svåra faktaruta? Grej. En okänd talang. Alltså jag är riktigt bra, det här kan du fråga alla mina kompisar. Inte för jag har så många, men det lät som jag är många så. Alltså, nu vet när man tar en godis ur godispåsen och så kastar man den upp i luften. Alltså 99 gånger av 100 så fångar den i munnen.
Det var inte det jag trodde att du skulle svara när jag funderade på faktarutan innan vi började inspelningen, men ett väldigt specifikt svar måste jag säga och credda dig för.
Ja, vad var det du tänkte på då?
Men många är ju så här rätt trötta i de här svaren. Ja, jag är duktig på att grilla, ja, jag kan fiska och så vidare och så vidare. Men just det där är ju en väldigt, jag menar, särskild talang att kunna.
Ja,
Och
alltså
det är
jag är
inte alla som
riktigt
klarar av
bra.
det där faktiskt.
Nej, det är inte det. Och speciellt så här, så jag kan också göra så här. Om du hade kastat en godis till mig på typ 3 meters avstånd så hade jag också fångat den ganska ofta. Så jag är
Du
hyfsat
låter så
nöjd.
självsäker nu. Vi får köra när vi ses någon gång, då får vi testa det här och lägga upp i
Ja.
sociala medier så att vi faktiskt får ett bevis på det också.
Eller hur? Ja, men tycker jag.
Bästa spelaren du spelat med?
Maria Roth.
Det lät överlägset till och med.
Ja, alltså jag gjorde så många assist när jag spelade i AIK med henne. Genom att typ stoppa pucken, eller rädda pucken ner i hörnet. Hon tar pucken i hörnet, dribblar igenom hela liksom planen och sätter den i krysset. Ja, så nej, jag måste säga det att hon var verkligen en spelare som jag såg upp till och ser upp till fortfarande som person. Så att jag var en spelare både i landslaget som jag fick spela mycket med, en ledare. Och i AIK också i många säsonger då, som även gjorde det avgörande målet när vi vann andra gången där med AIK.
Ja, och är ju legendariskt ihågkommen sedan OS 2006 också. Och du kanske ser upp till henne som i expertrollen också, eftersom att hon sysslar ju med samma sak som du gör fast i SVT:s regi.
Ja, precis. Jag var med i SVT några gånger förra säsongen och då var ju hon där. Nej, men det är så häftigt att hon kör på och att hon också får vara med på herr-VM och sånt där. Och inte bara att man satsar på dam-VM som det var från början då. Utan det är kul att det rör lite på sig där.
Bästa spelaren du mött?
Hailey Wickenheiser. Ja, jag döpte ju min dotter efter Hailey.
Ja, jag tänkte fråga om det är det alltså så?
Ja, och jag har sagt det sen första gången jag mötte henne och hon gjorde mål på mig och jag bara, hon så jäkla bra. Alltså, det var riktigt läskigt bra. Och Hailey, det tycker jag är ett fint namn också, så att, då sa jag det till Putte, är vi tillsammans när vi är gamla, då ska hon heta, vår dotter heta Hailey.
Ett val inom hockeyn du ångrar?
Pass. Jag vet inte. Ångrar.
Kan det kännas så här i efterhand? Du tog ju upp Djurgården och att det sen blev SM-guld för deras del, att du inte fick vara med på den resan.
Nej, 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 det ångrar jag inte. Utan jag kände att jag var ganska klar som jag berättade där efter 2014 egentligen. Jag körde ett år i division 1, vilket var hur roligt som helst. Vi hade ett riktigt bra lag och roligt lag. Men när de gick upp, eller när vi gick upp till SDHL, så kände jag att jag inte har den motivationen eller orken och göra mitt bästa i SDHL för Djurgården. Så att det är ingenting jag ångrar. Utan de som tog SM-guldet där, de gjorde det hur bra som helst. Och jag hade inte kunnat gjort det bättre än, känner jag.
Du kanske passar på den här då?
Ja, jag tror det.
Det
Jag
får man
ångrar nog
göra.
inget i min hockeykarriär.
Nej. Fint också, måste jag säga. Att känna att man är nöjd med det man har gjort. En person i hockeyvärlden du inspireras av?
En person. Det är ju väldigt snålt.
Du vill lämna flera.
Nej, men i hockeyvärlden sa du.
Ja.
Oj, den här är ju jättesvår. Jag måste väl säga att en som jag blev väldigt inspirerad av även den här säsongen när han blev hyllad i Fjällräven Center i Sture Andersson. Som hjälpte oss när vi kom upp till Örnsköldsvik och kände oss hemmastadda med hjälp med också med Robert Erik eller Elving som har varit fantastisk där uppe. Han hjälpte mig med ett jobb också. Vi fick skotta snö på taken när det var typ 25 minusgrader. Jag kommer aldrig glömma det uppe där på Rustahusen. Både höjdrädd och rädd för att ramla i snödrivor och fryser ihjäl, för jag är ju halvchilenare liksom. Så det var inte det roligaste, men alltså det var så himla fint av han, för vi hade liksom ingen jobb och vi var tvungna att ha det i början där när vi skulle spela i Modo. Och han fixade det här för att vara liksom schysst mot oss, för att vi skulle kunna satsa. Ja,
Man får
så
säga
han.
Mr. Allt i allo som har berört väldigt, väldigt många.
Ja. Alltså väldigt mycket. Sen hade jag han aldrig riktigt som tränare så. Jag var med lite på hockey ibland, men han hade ju damjuniorerna när jag var där uppe. Men han var ju alltid engagerad i damhockeyn och han har gjort så mycket för damhockeyn uppe i Örnsköldsvik.
Ja, det är
Så.
många både herr- och damspelare som har ju pratat om Stures impact på deras karriär, att han har varit en stor del för väldigt, väldigt många. Så fint att du nämner honom här, måste jag säga. En klubb du inte gillar?
Vad är det för något?
Ja, men nu vill man ha rubriker här.
Ja, verkligen. Jag hör att du fiskar. Som jag inte gillar. Alltså, jag gillar ju inga klubbar som håller på att vinna massa SM-guld hela tiden här och sånt som jag vill ha. nej, inte gillar. Ja, men alltså, nej, jag vet inte.
Nu måste jag ju få ett svar här. Du får inte passa på den här.
Nej, vänta. En klubb jag inte gillar. Ja, men alltså, nej. Alltså, då kommer jag ju få massa.
Men du har ju ett svar, jag hör det.
En klubb jag inte gillar.
Ge mig lite ledtrådar så kanske jag kan naila det.
Nej, men alltså, jag inte gillar tycker jag är väldigt starkt.
Ja, men en klubb som du inte sympatiserar med då?
Ja. Men alltså damklubbarna, det blir en helt annan grej med damklubbarna.
Nu tassar du runt den heta gröten.
Jag känner det, men alltså herrklubbarna är ju så här, ja, jag kan säga, man är ju lite inbiten modoit egentligen, har man ju blivit. Då är det ju jobbigt att gilla Leksand till exempel jättemycket. Däremot tycker jag om deras damlag för att de verkligen har varit med i gamet så pass länge och utvecklat damhockeyn. Alltså, förstår du vad jag menar?
Jag förstår. Men så vi kan säga så här, du hatar herrarna och älskar damerna då?
Ja, vi kan säga det.
Okej, okay, ja, Leksands herrar väljer vi att slänga in på det svaret. Eller? Vill du ändra dig?
Ja, nej, det blir bra. Ja. Bara du har med det här andra också så att det blir tydligt.
Absolut, det lovar jag att inte klippa bort. Den förolämpningen hörde du oftast ute på isen?
Nej, jag vet inte. Förolämpningen? Alltså, nej, men alltså, jag har några saker på näthinnan, men jag kommer inte ihåg exakt vem som har sagt det.
Ja, men det spelar mindre roll. Jag tänker mer på vad de har sagt till dig.
Nej, men det var en del som åkte fram och så bara, åh, har du festsminkat dig? Eller sånt där. Jag klädde jag oftast upp mig till match. Alltså för mig var det ju liksom fest.
Mm, högtidstillfälle.
Högtid, det var match, det var 100% fokus. Look good, play good. Liksom. Jag sminkade mig oftast till match och liksom, ja, men kände att det var något speciellt på gång. Det var mina förberedelser.
Mm.
Så att, det var ju en del som man fick höra det av, att man hade smink på sig när man spelade. Men det var väl kanske ingen förolämpning. Jag skrattade mest tillbaks. Men det var väl kanske en del av att de försökte påverka sig.
Det var ingen som sa att du var ett såll i målet och att det var lätt att ge mål på det. Eller någonting som kanske kritiserade dina hockeytekniska kunskaper.
Det var det säkert garanterat. Men jag var faktiskt ändå ganska bra på att sortera ut de här såna tankar. Så, men det måste ju varit de som sagt att jag var jättedålig hockeymålvakt också. Jag kan tänka mig att jag och Emma Eliasson hade några diskussioner. Men vad som sades, det kommer jag inte ihåg.
Spontant så känns det som att hon var ganska duktig på gaffla ute på isen.
Ja, men verkligen. Och hon kunde liksom åka fram och säga så här roliga saker. Ja, men helt random saker. Oj, vad fint väder det är ute idag, typ.
Alltså, okay.
Så man bara, ja. Kanske också lite medvetet tappa lite fokus någonstans, men det påverkade nog inte mig.
Jag skulle inte säga att den platsar på punkten den förlämpningen heller. Vilket nej, fint väder. Alltså, jag tror inte du blir sårad av det, va?
Nej, men jag tror inte att jag blir sårad av någon på isen så. Det kan jag inte säga. Jättetråkigt svar, men nej.
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 Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Ja, det är väl att det ska bli mer och mer jämställt i stort. Det siktar man väl på, eller vi på hela tiden, i allt tycker jag. Sen vilket håll, om det är jämställd åt som på i hockeyn, att ja, men man vill ha med in fler tjejer och så. Att det ska vara mer accepterat bland tjejer och så vidare. Vi har ju mycket att jobba på där.
Ja.
Eller om tvärtom också, att i läraryrket till exempel där är nu att det ska in fler killar och så vidare. Att nej, men jämlikhet är stort, är viktigt tycker jag.
Mm. Och gällande hockeyn, vi har ju berört en hel del saker som ekonomi och förebilder och exponering. Men någonting som vi kanske inte pratar allt för mycket om, det är just också att få fler flickor att börja spela ishockey. Där ser man ju att den kurvan, den går ju sakta men säkert uppåt. Men det finns ju ganska mycket att jobba på, att kanske starta fler hockeygymnasium, att starta hockeyskolor på sommaren för tjejer. Det finns en del förbättringspotential på den fronten. Känner du att det finns så här tydliga saker som kanske förbunden kan göra eller klubbar för att man ska få in fler tjejer i verksamheten?
Ja, nej, men det har ju blivit rekordmånga som har börjat i alla fall flickor i år och förra året. Så att det är ju häftiga siffror. Sen gäller det att behålla de här. Jag jobbar själv här i Järfälla kommun med en tjejhockeyskola och det blev bara fler och fler under hela säsongen som kom. Även i Österåker har ett samarbete där det kom jättemånga tjejer och körde. Så kul att se. Sen gäller det att behålla de här, vilket vi har haft problem med. Nu vet jag att förbundet har ett projekt där man försöker behålla tjejer i den åldern. Men ett steg tycker jag såklart är att få in det här U16-landslaget som alla A-nationer har och många B-nationer förutom Sverige. Vilket jag tycker är jättekonstigt. På Eurohockey Tour för U16 till exempel så har Japan fått tagit Sveriges plats eftersom vi inte har något U16-landslag. Där ligger vi efter. När jag jobbade med U18-landslaget så blir det såklart svårt att ta ut truppen. Man har inte jätte 100 koll på alla spelare, även fast det är ju väldigt mycket jobb i det. Medan de lagen som har U16-landslag har redan vana att spela landslag. Nu hade vi ju ett ungdoms-OS här där U16 fick spela, så jag hoppas att man kan behålla det laget. Att man får ytterligare ett steg, man kanske kan behålla fler tjejer som spelar på den nivån.
Ja, men då blir det väl ett delmål upp till de kronorna att U16, det är första steget man strävar mot.
Ja, precis som killarna har. Att man har någonting efter TV-pucken nu, som att det har blivit tillsammans med killarna, vilket är jättebra. Och nästa steg är väl då att ha ett U16-landslag, att man har ett mål efter TV-pucken. Och sen ta U18-stegen och efter det se damkronorna där fram. Det tror jag absolut kan göra att vi får behålla fler och fler.
Ja, bra poäng måste jag säga. Förstår inte riktigt varför vi inte har ett U16-landslag när alla andra, som du säger, A-landslag har det.
Ja, precis. Jättekonstigt.
Ett lag du gärna hade velat spela för?
Jag hade velat testa att spela en match i ett herrlag i SHL. Bara se hur många puckar jag skulle spela, alltså släppt in. Jag förstår ju att jag inte var på den nivån, alltså när jag var som bäst liksom, eftersom det är ju helt andra förutsättningar. Men jag hade velat testa så himla gärna typ.
Mäta dina krafter.
Mäta mina krafter och verkligen fått så här: okej, okay, det blev 10-0. Modo-Leksand liksom i... Ja, de spelade inte ens i samma serie. Det var ingen bra jämförelse. Men, ja.
Ja, men det är väl ett bra svar. Men vilken klubb hade du i så fall vill representera?
Ja, men i sådana fall Modo. Fattar coolt.
Ja, de har ju lite kärvt på målvaktssidan. Nu har de väl i och för sig två målvakter att presentera. Men inte säga att de blir kvar till nästa säsong. Så de kan väl ringa dig?
Ja, glader. Om du hör det här så ring mig.
Kom back efter 4-5 år så får vi se hur det går.
Ja, precis.
Där är du om 10 år.
Ja, då är ju 50-årskrisen då.
Ja, just det, vi hoppar till den direkt.
Ja, eftersom jag är ju 30 nu och har 40-årskris, så har jag ju förmodligen 50-årskris då när jag är 40. Jag tänker att jag kanske köper en motorcykel. Vad brukar man göra 50-årskrisen?
Ja, det känns som att man köper... Min farsa, han köpte en bil och en chihuahua.
Okej. Okay.
Han köpte någon mix. Men jag kan tänka mig att man köper en ny grill kanske. En hoj som du sa där. Ja, en häst. En häst?
En häst? Ja, för det är jag så här jätteallergisk mot. Så det blir nog perfekt.
En lama då?
En lama, de är så söta. Ja, men det kanske blir något.
Jag har faktiskt en granne uppe i sommarstugan som har 2 lamor. Det är en syn, måste jag säga.
Är det sant?
Han blev spottad på.
Okej.
Så kanske inte
Ja,
jag
det
rekommenderar.
kanske inte var så mysigt.
Ja, men vad landar du i för 50 års... Eller det blir ju en 40-årskris egentligen, men...
Ja, när jag är 40, nej, men då är jag nog ganska stabil, tror jag. Stabilare än nu. Kanske jag jobbar i någon skola som lärare och har ett hus.
I Övik.
Kanske i Örnsköldsvik, ja. Barnen spelar i Modo. Och man kan bara ta det lugnt och vara nöjd över allt man har åstadkommit.
Ja, det låter väl suveränt.
Ja.
Men Valle, vi har faktiskt kommit till slutet av ditt avsnitt. Det var väldigt trevligt att få sitta och prata lite ishockey med dig.
Ja, men tack detsamma, verkligen.
Du ska nu, precis som alla gäster, få avsluta ditt avsnitt med en låt som du gärna vill att vi går ut på.
Ja, men jag väljer nog en låt från min favoritartist Ed Sheeran. Och en må bra-låt tycker jag. Castle on the Hill, som den heter.
Den är ju bra faktiskt.
Yes.
Valle, stort tack för att du var med och jag är väldigt spänd på att få se vad som väntar härnäst för dig. Vad tror du att det kan vara?
Det är en bra fråga eftersom vi inte riktigt vet vad som händer i världen generellt. Så den kanske jag kan besvara på nästa gång vi ses.
Och så kanske vi kan säga det till lyssnarna också att för besked så kan man följa dig i sociala medier också, eller hur?
Absolut.
Jag säger tack till alla er som har lyssnat på det här också. Det är ju avsnitt varje måndag och ibland så kanske det också kastas ut någonting på onsdagar eller torsdagar. Har ni några tankar? Har ni kritik? Har ni frågor eller funderingar? Så finns jag på adam.johansson@mittmedia.se. Nu har vi gått ner för landning för det här avsnittet. Det är Castle on the Hill med Ed Sheeran som vi lyssnar på nu. When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home.
sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I missed the way.